Hej allihopa. Nu tänkte jag predika. Jag tänkte försöka använda min röst. Jag väljer den metoden, Miriam. Gott att se er allihopa. Kul att ni har hittat hit i tid idag. Vi ställde ju om klockan, eller hur? För ovanlighetens skull så var jag faktiskt glad igår när jag kom på att vi skulle ställa fram klockan. Jag har nämligen haft en tendens den senaste 2 veckorna att vakna lite tidigt. Alltså sådär vid 5-6 snåret. På gränsen för tidigt så kom jag på igår kväll. Yes! Jag är ju redan i fas i sommartid. Det här är ju perfekt. Det händer inte ofta när vi ställer om klockan att man blir glad över den tanken. Men så var det för mig. Yes, vi är ju inne i predikotema med Jesus i centrum. Ja, och det knyter ju an till en av våra värderingar som vi har sagt. Vi vill ju att Jesus ska stå i centrum i vår församling och vara den vi samlas runt, vänder oss till och försöker efterlikna. Så nu här söndagen innan post så har vi försökt lite på ett särskilt sätt fokusera på Jesus och se vad Bibeln kan säga om honom. Och idag så har jag valt rubriken Jesus mästaren, som Miriam skickade och frågade. Vad menar du med det? Kanske lite intetsägande. Men om vi läser evangelierna, de böcker i Bibeln som beskriver Jesu liv på jorden, så kan vi ju se att Jesus, han gjorde ju en hel del grejer. Han predikade om Guds rike i både ord och handling, helade folk, han undervisade, han befriade människor från demoniskt förtryck och annat. Han gjorde tecken och under. Men en av de sakerna som Jesus också gjorde, som man ser ganska tydligt, det är ju att han kallade lärjungar. Eller hur? Han kallade folk att följa honom, att bli hans lärjungar. Lärjungar som då kom att kalla Jesus för rabbi. En sån där ord som brukar översättas då till mästare eller till lärare på svenska. Så det tänkte jag försöka prata om då. Men ska vi be en kort bön innan? Ja, tack Jesus för att vi får samlas här tillsammans idag. Och jag ber Helige Ande att du skulle måla Jesus lite tydligare för oss idag. Låt oss få höra Jesu ton och Jesu röst lite tydligare idag. Tack Jesus för den du är. Tack för att du är god och trofast och närvarande. Tack för att du är mästarnas mästare, Herre. Som kallar oss att följa dig. Kom och tala till oss den här stunden. Amen. Jag tänkte att vi ska läsa från Matteus idag, kapitel 4. Där Jesus kallar några att följa honom just. Så kapitel 4, vers 18 och framåt läser jag. När han, det vill säga Jesus, vandrade ut med Galileiska sjön fick han se 2 bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sade till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se 2 andra bröder, Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes. Sitta tillsammans med sin far Zebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Jesus kallade människor att följa honom. Och idag så ska vi titta kanske på vad det kan ha inneburit och vad det innebär för oss idag. För Jesus fortsätter ju att kalla oss att följa människor, att följa honom. Och sänder i sin tur ut lärjungar att göra andra till lärjungar. Men det här med att följa någon, vad innebär det egentligen? Kan man ju ställa sig frågan. Idag så lever vi med en ny verklighet, i alla fall yngre generationen. Det här med sociala medier har ju vuxit fram. Som Facebook, Instagram och YouTube. Och då låter jag säkert gammal för den som är ännu yngre. För då är det kanske TikTok eller Snapchat eller något annat som gäller. Men de har ju vuxit fram ganska tydligt de senaste åren. Och majoriteten av de unga som växer upp idag har ju det här som sin vardag, en naturlig del av verklighet. Men på sociala medier så kan man ju också följa någon. Ni kanske känner till fenomenet. Det kan ju vara vänner och bekanta man följer på Instagram till exempel som lägger upp saker. Men i den här utvecklingen med sociala medier så har det också växt fram något som man brukar kalla för influencers. Och en influencer, det är ju en person som tjänar pengar på att arbeta med att hjälpa varumärken att, och företag att sälja och marknadsföra sina produkter och tjänster till egentligen en specifik målgrupp via sociala medier. Och tanken med det här är ju att konsumenter eller att människor påverkas mer av marknadsföring från personer som de ser upp till och redan följer på sociala medier än annan reklam och fungerar och får en del effekter faktiskt. Det finns ju till exempel studier som visar att YouTube-influencers får ett stort inflytande över till exempel unga tjejers tankar och handlingar, vilket sedan påverkar hur de handlar och konsumerar, men också hur de formas i sin identitet. Detta eftersom unga tjejer bildar en slags kompisrelation till den man följer och både inspireras och delvis imiterar de här YouTube-influencerna. Det är bara intressant att vad innebär att följa någon? Det är liksom ett ändå begrepp som används idag. Men på Bibelns tid, eller Jesu tid i alla fall, så kopplas det till lärjungaskap ganska tydligt. Att vara lärjunge är kanske inte ett begrepp som är jättevanligt i vårt samhälle idag. Lärling finns ju kvar lite grann så. Men på Jesu tid och Jesu kultur så var det en vanlig företeelse. En lärjunge var någon som var en efterföljare. Till exempel en religiös ledare, en rabbi. Och då var överlåten den här ledarens undervisning och de syften som ledaren drev. Och att vara en lärjunge, det gick bland annat ut på att försöka bli som sin mästare. Att imitera och bli lik den man följde. Man hade en relation där man som lärjunge gick in för att lära sig av den man följde. Jag tycker det är intressant att man kan notera att när Jesus kallar på människor att följa honom, så jag tror att han hade lite andra utvalskriterier än andra rabbis. För han kallade ju rätt så vanliga folk. Det vi läste nyss, de var ju fiskare. De hade inte utmärkt sig i synagogan och lett vidare till teologiska studier och så vidare. Utan de var vanliga fiskare. Och det finns ju andra exempel då Jesus kallar till exempel Matteus som var en tullindrivare. Vilket var ett föraktat yrke. Den väljer Jesus och säger kom och följ mig och bli min lärjunge. Och jag tänker att det är på ett sätt att Jesus väljer att kalla sådana ibland misslyckade människor. Visar också att han ser någon form av potential att du kan bli lik mig. För det är det som det innebär att bli lärjunge. Kom och följ mig. Bli lik mig. Vad innebär det att följa någon? Kan man definiera det på något sätt? Kanske kan man säga att följa någon, det innebär att låta någon visa och leda vilken riktning man går. I vilken riktning rör jag mig i mitt liv? Vilken inriktning får mitt liv? Hur formas mitt liv allt eftersom åren går? Kanske kan man ana det genom att fundera vem eller vad vi följer. Vilka lärare har vi? Vad är det som lär oss vad som är ett gott liv idag? Vad umgås vi med? Vad fyller vi oss med? Vilka röster lyssnar vi på som säger till oss hur vi ska prioritera eller hur vi ska organisera våra liv? Vad som är värt att älska eller tillbe? Våra liv formas egentligen alltid i dialog med andra. Som barn är det ganska tydligt i dialog med sina föräldrar, men det är ju även i vuxen ålder att vi formas i dialog med andra. Oavsett hur självständiga vi tror att vi kanske är. Jag tror att vi alla har liksom saker som vi följer. Medvetet eller omedvetet. Frågan är bara vad och vem. Men vad innebär det att följa Jesus? För många av Jesu lärjungar så var det ju rent fysiskt, bokstavligt, att man följde Jesus runt. Man gick där han gick. För att vara med honom där han var och lära utav honom. Vi har ju inte Jesus fysiskt ibland oss på samma sätt idag, så att vi kan följa honom så bokstavligt. Så vad innebär att följa Jesus idag i den kultur och det sammanhang vi finns i? Det är ju den ständiga frågan egentligen som man i varje generation och varje plats behöver fundera över. Vad innebär det för mig att följa Jesus i den här tiden? På den plats som jag finns. Jag ska försöka dela några tankar på den frågan idag. Får vi se hur det går. Jag tänker att följa Jesus, det innebär att låta Jesus få vara Herre. Herre är ju kanske inte heller ett så jättevanligt ord idag egentligen. Ordet kung kanske vi kan relatera lite mer till. Men å andra sidan så har ju den svenska kungen ingen direkt makt. Liksom, så det blir inte på samma sätt. Men att tala om Jesus som sin Herre, det handlar ju om att han får vara en auktoritet i våra liv. Ha auktoritet i våra liv. Någon som vi underordnar oss. Att han får bestämma. Och det här tror jag också är något som många av oss i Sverige kanske studsar på idag en del. För vi ska ju gärna vara självständiga och fatta våra egna beslut. Och välja, själva veta och välja vad som är bäst för oss och vad vi behöver. Vi drillas väldigt mycket självständighet från ung ålder. Det finns ju vissa bitar i det här som är bra, men Guds ord beskriver Jesus som Herre. Det är bra också att ta tillvara på det. Det är en position och plats som man gjort sig förtjänt av. Jag tänkte vi ska läsa en till text, en fantastisk text i Filipperbrevet 2, som talar om det här. Filipperbrevet 2, vers 6 och framåt, så står det så här om Jesus. Att han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Jesus, han är värdig att vara Herre. Den här texten visar också något om Jesu ödmjukhet och inställning som tjänare. Det är en annan kanske typ av Herre än vad man ibland kanske associerar till. Han är en god Herre. Han vill det bästa för oss. Så till den grad att han gav sitt liv för oss. Vad innebär det för dig och mig att ha Jesus som vår Herre? Att vi underordnas honom. Att vi låter honom få bestämma. Att välja att lita på hans omdöme. Och välja att lyda honom. Och följa den väg som han pekar ut. Sen är det alltid en fråga, vad är den vägen och innebär den? Att följa Jesus tänker jag också innebär att leva ett liv där vi längtar och strävar efter och önskar få be mer och mer lik honom. Att vara efterföljare, att vara lärjunge, det gick ju bland annat ut på att aktivt försöka bli som den man följer. Att följa någon är att röra sig i någon riktning. Man står inte still. Det innebär en form av rörelse. Och att följa Jesus tänker jag innebär en livslång vandring med honom. En process där man som lärjunge blir mer lik honom. Jesus kallar alla egentligen att följa honom. Det finns inget inträdeskrav för att tacka ja till den kallelsen. Vi behöver inte uppnå ett visst mått av helighet eller fromhet för att kvalificera oss för att få det här tilltalet, kom och följ mig. Det är väldigt fantastiskt och vackert. Jesus kallar oss där vi är, men tanken är inte att vi ska förbli där vi är, utan tanken är att vi ska börja en vandring där vi umgås med Jesus, präglas av honom, tränas och lär oss av honom och på så sätt rör oss i en riktning där vi blir mer och mer lik honom. Den här tanken kan man ju se i texten från Matteus vi läste innan, när Jesus kallar Petrus och Andreas som är ute och fiskar till att bli hans lärjungar. Då står det i vers 19 där, kapitel 4, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Jesus säger, kom och följ mig, var med mig och jag ska göra er till något mer. Ni ska bli människor som når andra människor. Vet ni om ni tänkt på det här med beteende? Det är något som smittar. Både goda och sämre sådana. Vi ändrar ju delvis våra kanske vanor och beteenden efter de vi umgås med. När vi umgås med Jesus så tror jag att en frukt av det är att vi blir mer lika honom. Jag vet inte om ni någon gång upplevt att ni luktar som någon annan. En liten skum fråga kanske att ställa. Men ni vet, på den här tiden då man kramades innan corona. Så var det en av mina vänner i kyrkan som ofta hade på sig rakvatten. Och var en sån här person som var väldigt god att krama. Men jag vet att jag någon gång kom hem och kände, alltså nu luktar jag liksom. Rakvatten är inte en doft jag tycker om, by the way. Men jag, så här, jag luktar som någon annan. Jag måste nästan gå och duscha liksom för att få bort den här starka lukten. Men jag tror att det är lite så när vi umgås med Jesus. Att vi börjar lukta som honom. Den här Kristusdoften som världen behöver. När vi umgås med Jesus så blir en frukt av att det som ligger på Guds hjärta börjar prägla och vi själva värderar i livet. Som efterföljare så kallas vi till Jesus. Kom och följ mig. Var med mig. Och vi kallas att börja gå i en riktning. Att påbörja en process där vi blir mer lika Jesus. Både i hans vana. Kanske att dra sig undan för att bara vara med Fadern. Vara med Gud. Men också i hans kärlek och i hans sätt att sträcka sig ut till andra. Med Guds kärlek och Guds upprättelse. Det är en livslång process. Alla år vi lever så är vi välkomna med på den vandringen och resan. Det är inget som vi pensioneras ifrån förrän då vi kommer till himlen kanske. Vem vet vad som händer där? Och det här är ju en vandring och en process som jag tänker också inkluderar omvändelse emellanåt. För det finns ju mycket i vår omgivning och ibland kanske i vårt eget inre. Som lockar oss att gå åt andra håll och följa andra influencers eller andra vägar. Så. Och när vi upptäcker och inser att vi på något område inte går i den riktning som Jesus kanske kallar och lever och utmanar oss. Så får vi också vända om. Vi får be om förlåtelse och åter överlåta oss till att följa Jesus. Det är en förmån. Att följa Jesus tänker jag också innebär hela livet eller omfattar hela livet. Alla livets områden. Jag tänker det kanske är ett vanligt sätt som vi använder ibland för att undvika utmaningen som det faktiskt är att leva i efterföljelse. Det är att vara lite selektiv. Att välja lite vilka områden där det passar sig bättre att engagera sig i. Eller att hålla sig undan de områdena som det kanske kostar på lite grann. Eller skulle kosta på. Men om Jesus är vår Herre så tänker jag också att det innebär att det inte är vår plats heller att bara välja och vraka när det gäller vilka områden vi ska underordna oss hans goda vilja. Jesus han är faktiskt intresserad av hela livet. Han vill ha hela oss. Och här ska vi alltid komma ihåg att han vill faktiskt det absolut bästa för oss. Och här kan man ju fråga sig själv, rannsaka sig själv. Finns det något område i mitt liv där jag inte riktigt vill släppa in Jesus så att han ska få inblick här? Det jag inte vill att han ska tycka till om något. Det kan ha med pengar, det kan ha med sex, det kan ha med media, det kan ha med vad som helst liksom. Och här så kanske man också ser en skuggbild av en gudsbild. Vad har man för bild av Jesus? Vad tänker man att Jesus ska säga då om man får inblick? Tror vi att han ska komma med något hårt pekfinger? Eller tror vi att han vill kalla en till ett liv ännu mer i frihet? Men vad innebär att följa Jesus? Det står faktiskt i Bibeln att det innebär en kostnad. Det kostar att följa Jesus. Om vi kollar i Lukas 9:23. Så säger Jesus så här. Att om någon vill följa mig. Så ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Inbjudan att följa Jesus, den är gratis. Möjligheten att följa honom på den väg han öppnat upp, det har Jesus själv liksom betalat för. Men att tacka ja till inbjudan, den kan faktiskt innebära en kostnad. Det kan innebära att om och om igen kapitulera inför Jesus och säga till honom, gör vad du vill med mitt liv. Jag vill följa dig i den riktning som du leder. I tillit till att han vill oss väl också. Mm. Det kan innebära att vara villig att ge upp sitt liv och överlämna det helt i hans hand. Att ge honom den första platsen. Och ge honom rätten att styra våra liv. Överlämna våra liv i hans händer. Mm. Det är utmanande ord. Det är alltid så här när man förbereder en predikan och att man kan inte alltid parera sig för allt. Men jag tänker också att det är värt att notera att Gud har faktiskt också gett oss en fri vilja. Gud är inte intresserad av robotar som bara gör exakt vad han säger. Så. Han inbjuder oss att samverka med honom. Och det är inte så att Gud bara kör över våran vilja. Alltid kommer säga någonting som vi inte vill att det är det vi ska göra. Våran vilja har ofta flera lager, tänker jag. I stunden så vill man nästan alltid sitta kvar i soffan och kolla på Netflix eller ta den där godisbiten. Men kanske har man en djupare längtan av att man vill något annat egentligen. Jag tror det är ofta Gud vill göra med oss. Att låta oss, föra oss att komma i kontakt med vår djupaste längtan som han kanske har lagt ner i våra liv. Som också ligger i linje med vad han vill för oss. Mm. När Jesus kommer till oss med uppmaningen, kom och följ mig. Så blir ju frågan, är det värt att följa Jesus? Är Jesus värd att följa? Är jag villig att låta honom forma mitt liv i enlighet med hans syften? Eller tror jag att kostnaden är för hög? Jag tänker att jag avslutningsvis ska ändå dela något lite kort om varför jag tycker det är värt att följa Jesus. Så. Om det är så att Jesus finns på riktigt, som jag tror ändå, att det är sant att Jesus kom till jorden och dog och uppstod från de döda, att han lever idag, att han har all makt i himlen på jorden. Om de påståenden är sant, att Jesus är vägen, sanning och livet, så vill jag personligen leva för det som är sant, för det som är äkta, för det som är riktigt. Jag tänker att Jesus är värd att följa för att han är på riktigt. Jag tänker också att det är värt att följa Jesus för att jag tror att han vill mig väl och att det är den bästa platsen då för mig. Jag tror att vi som människor är skapade för gemenskap med Gud. Och att det är en god plats att följa Jesus. Där han också vill leda oss ut i större frihet och helande och hopp. Och en del äventyr och utmaningar säkert. Men jag tror att vi hamnar mer rätt i livet. Om vi överlåter oss till det. Och en följdgrej på det är att jag tror att Jesus är värd att följa för att han är god. För att han vill på riktigt det som är gott för oss och för den här världen. Det finns ingen som älskar mig lika mycket som han. Inte ens jag själv. På så sätt är det värt att lämna sitt liv i hans händer. Och jag tror egentligen att ju tydligare vår bild av Jesus blir, desto mer övertygad kanske vi blir av att han är värd vår överlåtelse. Om det är sant att han älskar mig så där oerhört mycket, då är det ju himla grymt när Jesus kommer där vid stranden och säger, kom och följ mig. Jag kan ge dig något mer. är ju väldigt stort att Jesus kommer och kallar Matteus där han sitter som tullindrivare. Han har ett bekvämt liv, han har mycket pengar säkert och bekvämlighet. Och så kommer Jesus och säger kom och följ mig. Och han lämnar allt och följer Jesus. Någonstans så såg han väl någonting i Jesus. Och att Jesus säkert gav honom en möjlighet till ett annat liv, ett nytt liv. Till något mer. Och det kostar att följa Jesus. Det kan kosta allt. Och Bibeln uppmuntrar oss också att beräkna kostnaden innan vi tackar ja. Men Jesus också är värt att följa. Och det finns en vila, tror jag, att överlåta sitt liv till honom. Jag vill avsluta med Jesu egna ord om i Matteus 11 och 28. Där Jesus säger så här. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. Som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Det är han som kallar oss att komma och följa honom. Vi ber tillsammans så fortsätter vi gudstjänsten. Och tack Jesus för den du är. Jag ber helige ande att du skulle måla Jesus tydligare för oss. Att vi skulle få en tydligare liksom insikt och glimt av hur mycket Jesus älskar oss. Och hur mycket väl han vill liksom i våra liv. Hur god han är. Och jag ber att vi på nytt den här stunden skulle få möta Jesus när han kommer till oss och säger de här orden. Kom och följ mig. Tack Jesus för att du inbjuder oss till ett liv där vi får följa dig, dit du leder. Jag ber att du skulle ge oss mod och hopp att vandra på den vägen och visa oss vad det innebär för oss att leva ett liv där vi följer dig och låter dig få vara med och forma våra liv. Tack för ditt hjärta som är milt och ödmjuk, Herre. Tack för att du har ett milt och ödmjukt hjärta och ditt ok är lätt och din börda tynger inte ner oss utan du vill föra oss ut i ett liv i större frihet. Jag ber för den här fortsatta delen av gudstjänsten att du skulle komma till oss och tala till oss på olika sätt. Kom och möt oss. Tack för att du vet vad var och en av oss behöver som finns här idag. Kom helige ande. Amen.